There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Välkomna till Inte din morsa, det stora corona, corona.
Du har precis sagt till mig att du har SARS, skulle jag säga. Att du kanske har haft corona. Jag flyttar lite. Jag vet inte hur jag ska reagera. Alla är så himla rädda. Och jag tänkte att jag var den minst rädda av alla. Men så spelade jag tennis där min kompis. Och så sa hon såhär, min man ligger hemma är supersjuk. Jag bara, jaha, här står vi och hånglar. Ah, ja, men det är bara liksom influensa. Och då blev jag lite så här motvallskärring. För första gången kände jag så här, så gick jag hem och handlade på Mathem för 5 loppor.
Ja.
Och bara så här började bunkra hårt.
Ja, men det sjukaste av allt, det är att Mathem har ju då inga chaufförer.
som kan köra ut. Så jag har inte kunnat få hem mat tills idag. Och jag kan få mat först torsdag nästa vecka.
Nej.
Jo, och sen så när man går in och tittar på utbudet hos Mathem så är ju alla såna här raviolis, pasta, såser, alltså konserverna, mm, de gamla hederliga så här krigstidskonserverna, ärtsoppor och bolognäs på burk och så. Allt är slut. Det är så jäkla sjukt.
Jag försökte första gången i mitt liv ta alkogel.
Stor pack också. Den är så jävla slut. Ja. Vet du att de säljer det på Blocket?
Nej.
Jo, du kan gå ut och så får du köpa för dubbla priser.
Det är så vi blir mångmiljardärer.
Kommer över ett parti alkogel.
Vi reser runt i Nynäs.
Åh, nej, vi kanske inte ska skratta åt det, nej, men det är ju faktiskt ett faktum. Jag har också varit väldigt osams då med Micke som kör den här väldigt laid back Trump-stilen, att så här, fan, gud, håll inte på, don't panic, och kolla nu vad Elon Musk var ute och skrev. Han följer Elon Musk och tycker att han är så cool, såklart. Alla män följer Elon Musk och tycker att han är så cool. Men hur som helst, bara typ coronahysterin är dum eller någonting. Mm-hmm. Det var kort och gott, skrev han. Om det var på Twitter eller på Insta. Och jag känner bara så här, det är lätt för dig att säga som kan skjuta upp din egen händigt ihopsnickarna rädd jävla raket och åka till Mars liksom, mm, och har 1 miljard pengar på banken och typ en egen respirator. Jag tycker vi liksom förhåller oss till fakta här, och vad jag har kunnat läsa mig till som journalist, både du och jag är ju ändå journalister, Ann. Mm. Det är ju att, ja, det må vara lika eller kanske lite allvarligare än en så kallad vanlig influensa. Problemet är ju att ingen har antikroppar mot den här influensan, covid-19 som det kallas, vilket gör att alla som exponeras för det här kommer ju att insjukna i den, och så kommer inte alla bli allvarligt sjuka beroende på vilken typ av immunförsvar man har och hur nedsatt man är eller inte. Men det innebär ju att så jävla stora delar av befolkningen kommer bli sjuka och typ under samma tid.
Mm, mm, mm.
Och att det frestar naturligtvis på sjukvårdens resurser och hela samhällets resurser förstås. Så det är klart att det är en allvarlig situation. Och det behöver man liksom inte vara panikerad för att tycka.
Nej, absolut inte. Men jag bara tyckte det var så jävla roligt med så här rubrikerna förra veckan när det stod så här: Tom Hanks och hans fru går ut med vi har coronaviruset. Man bara, ja, who cares? Alltså så här, som att det vore så här, okej, okay, även vi superstars, vi är döende här nu, så här, keep away. Ja, men typ som att liksom, att man själv har gjort något fel, förstår du? Så här, okej, okay, som att det vore den sista veckan på jorden. Så tycker jag att folk beter sig.
Ja, men sen är det också väldigt roligt att se att så fort det, en sån här farsot far fram, så måste man hitta det svarta fåret. Vem har kommit med skiten?
Trump, superspridaren.
Superspridaren. Och Trump är nog helt övertygad om att det är vi europeer som är superspridarna.
Of course, but of course.
Yes. Men, det var så enkelt för honom liksom att säga, stop everyone coming from this typ så här, vidriga Europa. This dirty fucking Europe. Typ. Så nu är inreseförbud för oss europeer. Vi får inte åka dit och smitta ner och besudla hela den amerikanska kontinenten. Och vi själva har ju varit liksom vidriga mot kineser. Så fort en då liksom asiat har visat sig, så folk blir så här rädda på riktigt liksom, och så här börjat, typ så här, är det verkligen lämpligt att du sätter, jag såg någon, en väninna till mig som är från Sydkorea, alltså adopterad från Sydkorea. Henne, hon satte ju sig på en Göteborg, vad heter det, spårvagn, och det var en tant bredvid som var så här, är det verkligen så lämpligt att du är ute och åker? Hon bara, what? Jag är typ ett, svensk, har bott här hela mitt liv. Två, jag är inte förkyld. Och det här var innan, alltså, innan den här breda spridningen hade kommit igång. Men liksom så jävla sjukt. Men att det man gör det till en etnisk
Nu läser jag lite här om digerdöden. Mm. Och pesten, och det var ju, där fanns det också så här, superspridaren. Det här var på 1300-talet, och då var det en sjöman som gick i land i Stockholms hamn som faktiskt var superspridaren. Men det var att innan pesten och digerdöden kom, så kom ju också de här ryktena, och då blir det ju skräcken och paniken. Mm. Och så började man, jag lyssnade på några radioprogram, och så var det så här, ja, man fick, det, till slut fanns det inga kistor kvar i Stockholm, så man fick liksom lägga ut de döda i trappuppgångarna. Man bara, hej, pesthärden Södlund kommer här. Och så ringde dödsklockorna dygnet runt i en månad.
Mm.
Nej, men alltså,
ja, men det är så
jag tror vi har det liksom i vårt DNA att det är så här, råttor är samma sak som pesten.
Mm.
Digerdöden, att så här,
det är någonting som växer an hos oss. Och jag tror inte att det är av ondo. Men Margita, vår kompis, hon hade, hennes brorsa hade en sån himla rolig teori.
Digerdöden.
Vad digerdöden liksom har gjort med oss svenskar. Vi klagar ju ofta på att svensken då, för att generalisera grovt, är ett inbundet, tråkigt, ensamt folk som sitter ute i stugan själva. Man håller inte på så mycket, utan man är liksom lite inbunden och lite tråkig, och man går inte och över och tar inte in främmande hur som helst i huset och så. Utan det är liksom, man håller inte på med några sammankomster till höger och vänster. Man sitter hemma och lyssnar på sin radio.
På radio. Ja. Det kanske nu den kommer få ett sånt uppsving.
Ja, det kanske finns en anledning till det. Därför att vilka var det då som först smittades av digerdöden? Och vilka var det som bodde i så här kustområden kring hamnar? De happy-go-lucky-folket förstås. De sociala rackarna. Ja. De som verkligen så gillade att typ såhär, hej, jag kommer och skär
man. Du vet, alla skulle dö. Mello. Skulle bara typ namnet kvar.
Alla som flockas kring såhär nyes, liksom flockas.
Nyeshamn.
Ja, men hamnen som en...
Du ser det som en metafor,
som en
för
metafor
människor.
För att vi liksom ska bunta ihop oss och ha kul tillsammans. Liksom. Och då blir det. Då kommer det. Kommer Guds
jo, jag fattar, men
i form av pesten
jo,
eller
jo,
corona.
Men det är också så här, jag men, Magnus Eriksson som var kung, han så skickade ut så här, vi måste be mer, vi måste böna, vi måste liksom göra råda bot för att det var Guds straff. Och den är ju bara så vidrig, för då är det verkligen som att Gud har valt ut det. Men de säger typ att en tredjedel av Sveriges befolkning gick under av digerdöden. Det är inte så här, ja, det är inte liksom en gubbe på något vandrar på något äldreboende i Säffle, utan så här, det är en tredjedel. I vår familj skulle det då vara 2,5 människa.
Mm.
Den halva skulle vara Frasse. Men så det är klart att det så här, sätter an någon, så här, någon super skräck. Men har du bunkrat? För jag började ju bara köpa så här, ljus, leksaker, blommor. Jag tänkte så här, ska vi ändå gå under? Ja, sen köpte jag några konserver bara för sakens skull. Typ någon tomatpröss och lite frysta grejer. Men det där tycker jag, och då kände jag så här, är det för att jag börjar bli gammal? För jag tänker så här, allra äldre människor börjar hålla på med krukväxter, med odling. Lite som att man går så bananas att man vill se någonting växa upp som man kan lämna efter sig. Då tänkte jag så här, är det det jag håller på med, att jag vill ha så här, tulpaner, leksaker, började köpa så här löjrom. Ingenting konserver, det tog emot. Jag körde 3 stycken kälda tomatsoppa.
Ja, jag blev så här, Micke skulle direkt köra på såna här pölsa och konstiga så här. Men alltså jag vet inte, han har någon förkärlek, alltså som att så här, nu ska vi ut i krig, vi ska liksom så här, vi ska ha gasol, vi ska bara så här, köra på med det som pölsa olika. Jag bara, men älskling, vi har en frys, vi behöver inte ha konservburkar, det är jätteäckligt. Nej, men det han ville ha, de här, det växer någon nostalgi tror jag, någon slags känsla av att vara, vad heter han, Rambo eller någon sån här annan överlevnadsmänniska. Men jag har inte bunkrat, men jag insåg att jag borde ha gjort det nu när inte Matum kunde köra hem. Så att jag
vägrar ta ett affären.
Jag väger det.
Drottning Kristina.
Jag kommer på mig en maskulär. Nej, men jag måste ju göra det. Jag ska faktiskt gå till affären nu efter det här. Och det känns inte som en bra tid. Man vill gärna komma så tidigt på förmiddagen när det bara är jag och 2 pensionärer typ.
Men jag tror att så här, jag tror att det är så här rysk handelsstopp, att du ska stå så här 10 timmar och vänta på att
nej,
köpa.
Men det är ett faktum. Jag har inte varit, vi har ju liksom inte varit drabbade av någon sån här pandemi. Under min livstid eller vår livstid. Det var ju lite panik där när svininfluensan var igång.
Ja.
Men då hittade de ju snabbt ett vaccin, vaccinerade typ halva befolkningen, varav väldigt många fick ju biverkningar, trista biverkningar som fan, minst sagt, av det här vaccinet. Men det stoppade ju i alla fall spridningen. Nu så står vi ju faktiskt för första gången inför, och jag har ju en av mina bästa barndomsvänner bor i Italien, i Reggio Emilia, där hon driver en hästverksamhet med ridresor. Hennes kunder är amerikaner och svenskar företrädesvis. Och dels är ju hela hennes verksamhet är ju hotad, för att hon, alla har ju ställt in. Ja. Och det, man får ju inte resa till Italien. Och som grädde på demos, hennes säsong skulle dra igång nu. Mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober är deras högsäsong. Och de här tre första månaderna är ju körda för dem. Så dels är det liksom, har hon 11 hästar som ska hållas igång och motioneras så att de håller igång inför nästkommande säsong, om det ens blir någon säsong. Men sen är det en enorm ekonomisk förlust för dem. För att alltså säsongen måste ju bära sig. Annars så går ju verksamheten omkull. Men det sjuka är att de är isolerade i kommunen. Och bara tanken på att jag ska då vara isolerad i Nynäshamns kommun gör mig jävligt shaky.
Du kan inte hälsa på.
Nej, vi kan inte hälsa på varandra. Och sen, det enda som är öppet i Italien är matbutiker och apotek. Men det är inte bara att du kan gå till ditt lokala ICA, utan det är liksom 1,5 timmes lång kö. Det är krigstid. Du står i kö i 1,5 timme, sen släpper de in 5 och 5 åt gången i butiken. Och så är det vakter utanför. Och när du går in så måste du handsprita dig och sen så desinficerar de hela den här, för att viruset överlever väldigt bra på metall. Så kundvagnar och kundkorgar blir liksom bara sprayade med några desinfektionsmedel. Så att bara att liksom åka och handla är ett så här gigantiskt projekt.
Men det är alla krigstider.
Krigstider, det är en annan obehaglig grej. En kompis till min brorsa, hans dotter har förkylningsastma. Och de är inte jätterädda för att hon ska bli smittad. För det är liksom, ja, det är inte så dödligt det här viruset. Men det finns inga mediciner.
Nej.
Så hennes astmamediciner är liksom slut på varandra jävla apotek. Precis som det här med alkoholen. Och att folk bunkrar sig i Ipren, Alvedon. Det går tydligen inte att köpa Ipren på alltså hela söder i stort sett. Så att folk bunkrar och det drabbar liksom de som är sjukast och verkligen behöver grejerna som bäst. Det är också en sån grej som inte vi riktigt tänker på. Tänk att föda barn i den här tiden. Tror du att man får förtur och sätta sin epidural?
Don't touch my pussy. Man bara...
Alla får typ så här sterilisera sig i förebyggande.
Men kommer det bli så här nu som det brukar vara när saker och ting... Kom du ihåg när det var elen? Det fanns ingen el på typ 3 dagar för några somrar sedan. Så är det mycket kids som föddes, du vet. Det pippades i stuga och i lägenhet. För vad ska man göra då? Det är helt mörkt, man tänder några ljus. Alltså ingen tv, inga gears, liksom, ingen microwave. Så jag tänker så här, det kanske liksom ändå... Särskilt i talen där de är otroligt låga födseltal. Men tjejerna vill inte förstöra sina kroppar. De vill inte vara hemma och ta hand om de snoriga ungar. Det kanske är på det sättet, inte för att vi behöver fler barn, men om man ska se något positivt i det, jag kan tycka också att det är ganska skönt att man inte behöver ta något beslut själv. Att det är såhär, tyvärr Ann, du kan inte åka dit nu, för det får du inte. Tyvärr Ann, ja, men nästa vecka hade jag 3 kvällsgrejer och jag var såhär, åh gud, nu har jag tackat jag till lite för mycket grejer. Nu bara, tyvärr blir ingen middag, tyvärr blir ingen sån. Jag bara säger, jag är fri och ledig, det är en såhär dionysisk verklighet. Jag kan såhär, sitta hemma och dricka vin och dansa disco. Jag vet inte.
För dig själv. Helt ensam.
Isolerad.
Jordens mest sociala människa, Ann Söderlund, ska överleva det här.
Det kanske är därför jag känner mig fria. Öknen.
Ja, jag tror det. Att du blir påtvingad klosterlivet.
Ja, jag kanske skulle passa som nunna.
Med din munk, Mattias.
Jag ska be honom skaffa en liten påle, eller vad säger jag, en liten sån här, vad heter det? Munkfrisyr. Ben och rak. Kommer det mycket rollspel i stugorna?
Ja. Det jag tror också vi har färskt i minnet, eller i alla fall våra äldre, den äldre generationen, spanska sjukan, kallad spanskan, ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av, och strax efter första världskriget. Och det sjuka med den här influensan var att de flesta dödsoffren var unga vuxna som hade god hälsa. Till skillnad från vi övriga då influensaepidemier, när barn och gamla personer med försvagat immunförsvar drabbas hårdast. Så min farfars pappa dog i spanska sjukan och han var ju en fullt arbetsför kar uppe på ett bruk i Roslagen.
Mm-hmm.
Och han dog och han var ju så här 40 år gammal och liksom en stor och stark kar. Den här pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920, så under 2 år. Och den nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Det dog mellan 50 och 100 miljoner människor till följd av spanska sjukan. Det är den pandemi som har skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6% av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor. Så att det är det som är...
Reglementet.
500 miljoner infekterades, alltså uppskattningsvis. Och 3-6% av den alltså dog. Och det är det man pratar om, dödligheten. Hur hög dödligheten har den här influensan om man jämför med vanlig influensa. Och man tror ju nu att den har mellan 2-3% eller något sånt där. Men det vet man inte riktigt, eftersom de allra sjukaste som har kommit in och testats för corona, det är just de som har låtit sig testas. Det kanske flyter runt massor med människor där ute som har corona, men som inte dels vi vet om. Alltså de är inte räknade eftersom de inte testade. Och kanske då inte så allvarligt. Och då sjunker ju procenten. Så det är tydligen alltid högre då procentsatser i början av en sån här pandemi. Så brukar det plana ut. Men man vet inte.
Men grejen är att det är ändå intressant med liksom mänskligheten. Att hur den reglerar sig själv. Det är, liksom, det är ganska intressant hur det så här hela tiden så här återkommer som ett litet reglement. Att så här, nu blir det för mycket. Mm. Nu måste visa. Nu ska jag ha respekt. Ja, det är intressant. Men, och igår så var jag på en teater. Eller ja, teater. Föreställning. Klara Zimmergren.
Åh, var du på den?
Ja.
Men fick inte jag följa med för?
Men du fick det. Jag satt på rullstolsplats.
Är det sant? Gud, vad härligt.
Ja, jag älskar henne. Ja, det var jättebra.
Jag älskar henne också. Mm.
Hon är väldigt, alltså, hon är både krass och sårbar. Och det tycker jag också är roligt i den här nya tv-serien Dita. Mm. Som går, där hon spelar då huvudrollens svägerska. Som är så här, ja, men sitt inte här och tjata bara. Du får gå ut och knulla med en då. Ja. Man ser saker ganska tydligt, men kan ändå på något sätt härleda till sig själv med sina brister. Hon kom ut, hon var liksom chef på något ställe, så kom hon ut och stod hennes yngre personal och snackade om att hon skulle till Barcelona. Och då var hon så här, fan vad kul, har du varit i Barcelona? Typ som att hon var så här 700 år, så här, Barcelona, ja. Då så bara skulle hon tipsa om lite grejer. De bara, kul. Typ så här, du vet den känslan så här, ingen bryr sig om dina tips längre.
Nej.
Ingen bryr sig om vad du har köpt din tröja. Det är så här, it's over. Typ för att man ska gå och käka chips. Det finns en tid när man kan känna så här, jaha. Nej, okej.
Okay. Jag är inte riktigt betrodd.
Nej,
längre.
Jag är inte riktigt med.
Och tipsen.
Så att jag gillar verkligen henne. Och det handlade om men, livets olika stadier. Och då tog man bland annat upp det här. Saker som betydde så otroligt mycket när man var liten. Hon läste ur sin dagbok.
Mm.
Och där har jag ju inte varit stabil. Jag har ju inte varit någon dagboksanteckning. Utan jag börjar några glada dagar och ska skriva med hull och hår. Och sen blir jag så sjukt uttråkad. Mm. Så jag är verkligen en datorperson. Tack gode Gud för datorn.
Mm.
Så här, det går snabbt, det går att behålla. Man kan liksom,
men det är ju någonting också där med att bara skriva för skrivandets skull.
Nej.
Mitt skrivande... Jag har bara blomstrat när jag vet att det har en mottagare.
Jag vet.
Typ som breven. Jag var ju världens, jag hade ju så massa brevvänner.
Alltså,
jag tänker att det fanns en tid. Jag försökte förklara för mina barn varför jag hade en hel pärm med brevpapper. De bara, vad är det här mamma? Konstiga kuvert med olika liksom, lux på de här brevpapperna.
Och doft. Det fanns ju doftbrev.
Och scratchy, hästar. Scratchy och grejer.
Okay.
Ja, men det var ju för att jag hade massa med brevvänner. Och så fort jag hade en mottagare så skrev jag utav helvete. Men att sitta och skriva en dagbok utan att någon skulle läsa. Nej.
Liksom... Men jag tänker de flesta av genierna har ju skrivit dagböcker som då 50 år senare, 20 år senare efter min död och sådär får publiceras. Och det
tror
kanske...
inte du att de redan då haft en tanke på att någon ska hitta dem? Typ de Virginia Woolf och bara såhär...
Suttit och... Superredigerat bara. Han träffar den här mannen med en supersnorre. Alltså... Nej, men det är klart att de har tänkt så här, det här kommer någon annan att läsa.
Ja.
Alltså alla. Ah. Alltså ingen, det är klart att det krämas på, det vet man väl själv när man skriver till någon, skriver ett inlägg. Det är klart att man krämar på lite och så här, höftar lite och lägger på lite crème de la tour på verkligheten. Annars skulle ingen våga, liksom, vilja läsa. Så att jag kan, det är lite så här sanning, men kärleksbrev i och för sig kan jag tycka är väldigt, väldigt härligt att så här, läsa efter folk hade.
Ja.
Det är så här, och jag tänker också att det är en konstform som har gått förlorad. Att när man inte har ett geografiskt avstånd så blir det inte flämta och klämta på samma sätt.
Mm.
Jag menar så här, dick pics tog ju död på hela den romantiska eran. Ja, men jag tycker det. Det är så här, det var spiken i kistan. Nu kan vem som helst förstöra ens tankar om män eller kvinnor genom att bara skicka en bild. Tänk så här, ja, men innan datorn eller innan telefonen kom, då fick man verkligen sitta och vänta på sitt brev. Det är något väldigt fint i det, som att ha brevskrivning och så här. Man fick framkalla bilder efter så här, avslutningen i nian, så fick man gå 2 dagar senare, fick man gå och hämta det och så här, titta, det var så roligt med bilderna, och det var precis som det var. Mm. Nu har vi liksom förskönat verkligen, så att vi tror att den där festen var vi så där snygga hela kvällen. Vi var, blev inte fulla och jobbiga liksom klockan 2 och sminket hade runnit, utan vi tror så här, vi har liksom skapat våra egna övermänniskor. Mm. Överjag liksom.
Robotar.
Ja.
Av oss själva.
Ja.
Inte din morsa är sponsrad av Mathem.
Precis. Och egentligen så blir det lite som att kasta pärlor till svin. För nu så handlar ju alla på Mathem i de här coronatiderna.
Och varför skulle man inte göra det? Ja. Det är ju världens smartaste grej. Mm. Och det, som sagt, de är ju överbelamrade nu.
Mm. Be patient.
Ja, be patient. Mm. För att det är ändå världens bästa tjänst i de här tiderna. Att man slipper gå in i en stor matbutik med massor med människor som är presumtiva då, smittobärare. Mm. Med Mathem så finns ju allt.
Ja, och lite till.
Och lite till. De har ju dessutom ett samarbete med Clas Ohlson. Så att du kan ju handla liksom allt ifrån sopkit till städutrustning till sopsäckar. Ja, men you name it.
Ja, och som jag sa innan, leksaker, blommor, ljus.
Frasse 3 år, han gillar leksakerna.
Ja.
Väldigt bra grej med Mathem. Det är att man faktiskt kan handla på sitt konto men få varorna levererade till en annan adress.
Mm.
Så då går man in och skriver leveransadress till sin gamla mormor, till sin sjuka kompis, till sin, man kan så handla till en vän.
Skick, kan överraska dem.
Överraska dem med en härlig liten sjukpåse eller bara en blomsterkvast rätt och slätt, om det skulle vara något som piggar upp.
Så när du ligger där i Rosslä kan du titta på de här 300 tulpanerna, men de kanske drar in en liten godispåse också. Det finns ju såna här som redan är färdigmixade.
Ah.
Hur mycket älskar de? Ah. Och också väldigt bra smak har de på Mathem. Mm. Så kommer det bara en 1 kilos kadong på en massa.
Smågodis.
Man måste ju få unna sig när det är så här. Gud, det är inte nattsvart. Vi har Mathem.
Det har vi.
Och kära lyssnare, jag vill bara påminna om att alla på Mathem jobbar för högvarv med att få ut alla ordrar. Men tänk på att beställa i god tid. Gärna några dagar innan ni vill ha maten, så att ni verkligen får maten om ni behöver den till ett speciellt tillfälle. Så boka era varor i god tid. Hej då!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag måste förhöra Klara Zimmergrens, alltså hennes dagbok. Vad var det du hade catchat upp där?
Nej, men det var bara
förutom så här... att du själv inte skrev någon dagbok. Men...
Nej, men det är bara att jag tänker på att så mycket av ens liv har handlat om att prata och liksom diskera och så här, utvärdera och berömma eller hata eller älska män och killar. Och du har ju varit en kärlekssucker.
Ja.
Du har verkligen liksom trippat och kickat på kärlek. Och det har jag också gjort, men jag tror inte på samma sätt. Jag har inte älskat kärleken i sig själv. Jag har bara så här älskat människor och haft lätt för att bli kär. Jag har inte liksom trånat så mycket. Jag kan lika gärna tråna efter en fotbollsmatch på något sätt. Men jag vill bara liksom, nej, men jag vill liksom, det är väl det att jag har varit ganska självständig redan från när jag föddes.
Fast vänta
nu. Ja,
nu
jag fattar.
Stoppa. Okej, ta det. Vilka jävla skitsnack du sitter.
Okej, när jag var liten då.
När du var liten. Herregud, du har ju gått ur hand i mun när det gäller relationen för det första. Du har inte stått ensam en enda natt. Och när du, de få gånger, den enda gången jag har sett dig singel i 3 månader, då var det en och annan så att säga som passerade revy.
Det var det. Det blev nästan buskis.
Verkligen. Men kan jag säga, ligger jag i lä. Så det står härliga till.
Du ligger alltid i lä när det gäller den grejen. Du är verkligen inte legat
de i. De få gånger jag varit singel, då har jag levt i askes. I total, vad heter
precis,
det?
Men sen har det varit lätt att fånga.
Ja, lätt fångat, lätt förgång. Mig blir du inte av med.
Precis. Nej, men just det att hon bara säger, idag har han tittat på mig 2 gånger. Han är kär mig igen. Ja, men så att man hela tiden gjorde sina egna roliga supertolkningar. Han är ihop med Kenny Mooney typ. Men jag tror att det är någonting på gången. Idag har han tittat på mig 9 gånger.
Men jag undrar, för jag har ju också tänkt så här att men jag är kärlekssacker och jag är kärlekstorsk och sådär. Men jag undrar också, har det inte väldigt mycket med åldern att göra? Om man nu lite som jag gillar då, att gå in och tänka på oss som biologiska varelser och djur. Att vi, liksom, vi blir könsmogna i puberteten. Och just kring den åldern och fram tills vi är liksom så här 25 eller typ får vårt första barn. Det är då det här jävla mejtandet håller på. Det är då man håller på och tindrar, pratar om relationer, ältar relationer. Men jag tänker så här, mina 2 bästa tjejkompisar som jag har haft sen vi var verkligen 10 år gamla. Vårt umgänge från 10-årsåldern fram tills 30-årsåldern gick ju bara ut på att analysera killar.
Mm.
Analysera relationer, är det här rätt för mig? Är han dum i huvudet eller är han inte det? Har vi bra sex eller har vi det inte? Är det här en rätta? Och så vidare liksom, i all oändlighet. Nu när vi träffas, vi pratar ingenting om våra relationer.
Nej.
För nu är alla stabila, alla barn. Alltså dels lever alla i stabila relationer så många år tillbaks. Sen är, de flesta har nog liksom tillverkat de barn som ska tillverkas tror jag. Och nu är det som att vårt liv har gått in i en ny era. Att liksom,
det är skönt.
Det är jävligt skönt. Mm. Är det så för dig också?
Det är därför jag heller inte riktigt pallar med när relationen är dålig. För att jag är så här, jag orkar inte längre bry mig om petitesser och bry om hur en karaslok mår. Jag kommer alltid bry mig om hur mina barn mår. De kommer alltid hamna i främsta rummet. Men jag orkar liksom, jag är för gammal, jag är för intresserad av annat. Nu är jag bara så precis som du. Jag vill bara lyssna på radio, förkovra mig, läsa, komma in i andra världar, planera roliga grejer för framtiden, umgås med härliga människor. Jag orkar liksom inte vara inne i en dyss och kyss med en karaslok.
Mm.
Och det blir så jävla tydligt, så nu är det så här, det är intressant tycker jag nu när vi går i parterapi, att bara man har bestämt sig för att man ska göra det så är det som att relationen är räddad ett tag.
Ja, för att man är skärper så här, till sig.
Ja, man är så här, jaha, fan vi vill ändå ge en chans. Gud, okej, okay. Så då sitter man och tittar på varandra med så här, då är ändå vi 2 mot terapeuten. Även fast den kanske skyller, liksom skäller på den ena en liten stund och säger att den andra har gjort sig, så ser man ändå så här, du tror att vi egentligen behöver dig så himla mycket. Och det kanske vi gör, men så här, vi gick ju ändå hit, eller hur? Så att vi vill ju ändå vara ihop.
Mm,
det
är liksom, så du ska inte försöka komma åt oss.
Nej, jag tycker bara att det är så intressant den där känslan. Att man kan sitta och typ hata varandra också, inne i det där varannan minut. Och sen så när hon går på lite för hårt och är så här, fast ändå, Darian, han är ju en superfarsa ändå. Att man, är så här, man är liksom en liten lojal höna. Å ena sidan så tycker man att den är si och så, men sen när någon annan börjar kritisera ens klan, då är det så här, då kan man dö för den personens egenhet eller liksom dåliga sidor som man typ hatar så mycket så att man typ kräks när man bara är de två. Det tycker jag har blivit tydligt i ens, liksom, i ens relationer, att man värdesätter dem mer eftersom man vet att man inte är odödlig på något sätt.
Mm.
Och det är både en väldigt jobbig känsla och en väldigt liksom härlig känsla att man sitter med den typ styrkan. Man kan frågasätta människor så här, som bara, men gud, hon var ju så, men till exempel att alla ska vara, som vi pratade om i förra för podden för 2 år sedan, att så här, vadå, röka, är du galen typ? Då kan du ju dö i förtid. Och nu hörde jag på raden om så här, väldigt rika människor gör någon så här biokemi i kroppen.
Aha, att de ska, vad är det då?
Men det är som att de så här, precis som man blir dopad så går man och skaffar sig nya celler och ny hud. Och man äter bara liksom en viss mat och hit och dit. Jätteintressant reportage om det är P1. Så att så här, alla som är så här, väldigt rika har redan börjat nu med liksom artificiell evig ungdom.
Oh my god. Ah, alltså.
Så spännande.
Undrar ju
om, och det är inte botox som man säger så, utan det är så här the real shit. Det är så här, ny hy, det är ny plasma. Det är så här,
stamceller och skit.
They're staying alive liksom. For, de ska säga evigt unga.
Herregud.
Men det är klart att det kommer komma.
Ja, det är klart att det kommer.
Ja, det är så här, det är läskigt. Man tänkte att det där kommer ju komma typ om 300 år. Men det är här nu. Och det säger också hon, den väldigt kända läkaren som brukar vara i TV4, vad heter hon då? Mona. Dr. Mona. Jag var på en föreläsning med henne på Grand Hotel. Hon var så här: håll er vid liv i 20 år, sen kommer vi kunna leva för alltid.
Nej.
20 år bara.
Sa du?
Ja. Jag vet, jag bara kände så här, det kommer bli liksom sån elitistisk värld.
Mm.
Vilka som kunde hålla sig unga och fräscha och få nytt blod och nya stamceller. Det har ju redan skett framför våra ögon, tycker jag ändå, om man ser nu Petter Stordalen och
Gunhild.
Alltså den sjukdomen som hon har blivit frisk från nu. Alltså hon var ju död redan när hon fick beskedet. Mm. Hon har liksom överlevt från den. Och det kan man ju bara göra om man är miljardär.
Mm.
För det är någon, hon har ju fått nya stamceller. Hon har ju liksom varit hos de bästa. Jag skulle ju varit död efter 2 veckor om jag fick den sjukdomen. Det är faktiskt så enkelt.
Mm.
Och det kan jag också känna med den här nya satsningen med Camilla Läckberg. Jag kan känna att såhär, jag har svårt för den där världen. Som,
vad är det för satsning med Camilla Läckberg?
Ja, men för kvinnor.
Mm-hmm. Kvinnovård.
Ja, kvinnovård. Att man så här, de har kritiserat det för att det är bara människor med pengar och tycker de ändå att det är väldigt bättre att det finns ett alternativ. Men socialisten och sadisten, eller vad jag säger, socialisten och så här, den evigt liksom kollektiva hjärtat i mig. Jag tycker att det är jobbigt.
Det var ju som samma sak när barnsjukhuset, det blir så Martina, öppnade. Alltså jag... Det gick sönder i mig att, att man ska kunna köpa sig förbi vårdköer och att man ska kunna köpa sig till bättre vård genom att då betala ett månatligt abonnemang liksom, på ett privat barnsjukhus. Jag stod liksom inte ut med den tanken, även om jag själv hade haft möjlighet att betala det. Nej, liksom, och att det var så här, folk pratade om att det var en spottstyver och alla har väl råd med 200 spänn i månaden som det billigaste abonnemanget kostade och sådär. Men det är liksom inte det handlar om. Det är det att vi också då går emot hela tanken att de svårast sjuka ska ha rätt till hjälp i första hand.
Mm.
Som vår liksom gemensamma vård, vår landstingsvård, det är så den funkar. Liksom, att de svårast sjuka ska ju såklart ha mest vård och...
Ja.
Så är det ju bara.
Men å andra sidan, det blir ju så när det är så kallade krigstider. Det är ju som de italienska läkarna säger, vi måste ju välja.
Mm.
Det är så här, där ligger liksom någon som är sjuk, som är yngre. Ja, då får den överleva. Gamlingarna får liksom offras.
Så absurt alltså.
Ja, men det är ju så det alltid har varit. Det var när vi vandrade runt på steppen. Det var ju inte så här att Leffe farfar fick bronkit och gick och hostade och knappt kunde gå. Det var ju inte så att de tog honom på ryggen och bara, farfar. Utan, eller vi stannar här en stund. Det var ju så här, sorry, we love you man, gotta go. Ja, men det var ju så. Det är liksom,
En elefant som bara får stanna kvar, ja, inte palla med och hänga med.
Nej, men det, herregud, det är supersorgligt. Men samtidigt säger Elon, min 16-åring, han är 15, jag vet inte hur gamla de är än. Det är också en sån här skön grej att man är så här, who cares, I love them. Men han hade ju problem med sina tår, du vet, han hade på med, ja, sina tår och det är liksom blödigt, han har suttit och pillat. Bla, bla.
Det har varit nageltrång som har gått åt helvete.
Precis, liksom på båda tårna.
Mm.
Eller?
Jo, jo, på
det
båda.
Bara, ja. Han har inte kunnat åka skidor, det har ju för sig varit bra för honom ibland när han inte har velat vara med på grejer.
Han kunde skylla på sina tånaglar.
Men till slut var det så här, den vanliga vården, alltså det gick inte. Han led så mycket så då ringde vi faktiskt. Så han opererade sina tår hos Martina.
Barnsjukhuset Martina. Ja. Och det fick ni betala för då?
Ja.
Vad fick ni betala?
Men typ 3 och 6 kakor per tå typ.
Nej.
Jo.
Vad sjukt. Varför funkade inte den vanliga vården här?
Men för att det blev liksom inte bra.
Mm-hmm.
Och det var så här, då skulle man få vänta på operation och då skulle det ta hur lång tid som helst och jäda, jäda, jäda liksom.
Ja.
Så att då, men det var faktiskt snokfarfar, mitt ex, som tog tag i det.
Dunder kommunisten också.
Ja, jag vet. And he paid for it as well. Det där har varit en jävla skippa rolig transformation för mig. Att, så här, att se honom gå från en så här hippie snubbe som liksom hatar typ kapitalisten och kapitalismen och så här, människors icke-solidariska sida till att själv bli så. När
åka fan Porsche, gammal, betala tågoperationer.
Kolla framför brasan och dricka bourgon. Pappa älskar att dricka bourgon. Han har blivit en burgen, liksom halvrik man.
Ja.
Och jag kan gilla det. Jag kan gilla att säga...
Synd att du så att säga, inte fick vara med. När han gjorde den resan.
Ja, det är väldigt synd tycker jag.
Det är typiskt på något sätt.
Ja, jag tycker också det är jävligt typiskt. Nej, men jag... jag tycker att det är så roligt med människor. För jag kommer med min kompis Sasha sa så här... Men fan, man kan väl ha rätt att ändra sig. Om man inte har gillat dem så kanske man börjar gilla en. Då kan man bara säga det. Jag gillar inte dig förut, men nu gillar jag dig. Det är inte skitsnack. Då tänkte jag så här... Men så är det faktiskt. Man kan vända kappan... Efter vinden. Utan att vara liksom någon som inte lever som den lär. Eller en bedragare. Det var ju såhär, jaha. Han insåg att att leva på det sättet hand i mun, det var inte så härligt. Nej. Så då sökte han ett jobb där han fick cash. Mm. Och nu har han ett göttigare liv. Det,
ja,
inte
men
så mycket med det.
Det är väl också ganska, tycker jag, härligt att tänka att en människa blir nästan 100 år. Och inte fan kan man gå runt och ha samma ideologi i blodet liksom. I hjärtat. I 100 år. Mm. Utan det är klart att man måste omvärdera och tänka om i relation till vad man har för erfarenheter och vad erfarenheterna säger en som människa. Mm. Så jag menar, det är klart att det kan gå åt båda håll. Jag tycker de flesta, om jag tänker på min mamma och pappas polare, liksom, de var ju unga under så här gröna vågen och när det verkligen var liksom KFMLR och liksom kommunismen var så här väldigt håsad och accepterad. Och cool.
Ja, verkligen.
Ja, väldigt cool. Och alla de var ju, och vapenmotståndare var de, och de var anti-Vietnam och de var anti-kärnkraft och det var mycket liksom så här,
anti-donken framförallt.
Anti-donken också. en väldig idealism fanns ju i den generationen. Proggarna.
Inte hemma hos oss dock.
Nej, men dina föräldrar, när är de födda? Lite.
De är födda
40-talet.
44 är pappa född, 48 är mamma född, men det var liksom, pappa var ju arbetarunge och mamma var inte det, men hon kom från Eksjö. Det var ju inte så att någon stod och rökte liksom en spliff i hörnet.
Nej, men det var nog mer en, som sagt, en storstadspryl liksom. Och också en så här lite övre medelklasspryl och en bildningsfråga. Universitetet, hela liksom, det började ju här när det var så här kår, studentkåren, det var här det vart liksom, Gärdesfesterna och allt det där. Men hur som helst så alla de lever ju i stort sett gott i sina feta bostadsrätter och lever ju ganska blåa liv idag, skulle jag säga. När fan blir gammal liksom, på något sätt. Man vill ha det tryggt och bra, och sen så har vi ju också kunnat göra de här klassresorna i Sverige. Så helt plötsligt så sitter man där och har en väldigt bra lön, en väldigt bra inkomst. Varför ska man inte placera dem i en bostadsrätt då? Vad ska man göra med pengarna egentligen?
Men det är ändå, jag kan inte låta bli att tycka att det där är tråkigt att våra barn inte kommer få se den verkligheten, att människor så här brinner för saker och skiter i kapitalistiska liksom förmåner och bara så här gör det för den stora saken. Det finns något väldigt vackert i det som ger en ryggrad också, även fast mycket av det också var skit. Jag bara, tycker så otroligt roligt att Emma Hamberg säger så här, alla pengar jag har tjänat på mina böcker, det är så här, har jag fått använda för att gå i terapi för att så här, skaka mig av min jävla hippiebarndom typ. Nej, bara såhär, allas är allas barn liksom, lite urbefolkningstänk liksom. Mm. Alla är allas barn. Och det kanske är svårt att helt plötsligt efter så här, tusentals år av kärnfamilj, vilket ändå har varit i Europa, så bara okej, okay, nu ska killarna nu, hon har bett om några kompisar som heter killen och tjejen, hade de döpts till, de skulle faktiskt inte stöpas in och man skulle inte veta vad som var kille och tjej hit, och det var fritt och härligt, och det är klart att det skapar en kärleksfull känsla, men jag älskar ändå det där uttrycket att, så här, att barn är små och kristdemokrater. Är det Liv som har sagt det, eller?
Jag får en känsla av det, ja.
Ja, de är så här, vill ha mamma och pappa, Volvo, Vovo och liksom radhus. Och, så här,
det och ligger, rutiner.
Ja, och det ligger någonting i det, och det är så här, man blir så deppig att de är otacksamma, så här, ska vi inte åka utomlands igen? Så bara, gud vad tråkigt, nej jag längtar till Gotland typ, säger Ossian hela tiden. Nej, vi kan bara vara hemma. Man säger, oh, tack samma snorungar. Bara, nej, de förverkligar sig jättebra hemma själva. Liksom. Mm. Det är svårt att så här, hitta någon bra mix på det där. Så att jag tycker det är lite tråkigt, för våra ungar har ju varit kapitalistiska sedan de var ett år gamla. Och sitter Frasse sitter och så här, beställer grejer på Mathem. Han bara...
De kör ju verkligen såhär Donald Trump-stilen.
Ja.
De, oh, herregud. Uh-huh. Ja, nej, jag håller med. Men jag tror att de är lite för unga. Alltså, du har ju för sig två lite större pojkar. Men jag ser ju på Olga att där har hon svängt liksom.
Mm.
Hon är ju mycket mer röd nu. Men hon är liksom...
Och sen också.
Ja.
Inte Elon.
Nej.
Shit vad han vill komma på.
Nej, det är så...
Dante har ju aldrig brytt sig.
Nej, men det kommer för dem.
Mm.
Både Dante och Igor som är 13 nu, det kommer komma. Det är liksom, de har inte kommit upp i den här idealistiska åldern.
Mm.
Men som sagt, det måste kunna svänga. Man måste kunna svänga politiskt under ett liv, när man lever i 100 år. Jag tycker det här systemet i Finland är rätt roligt. Att man betalar skatt, alltså den skatt man betalar går till det... till liksom den ålder man är i. Så har man barn och lever i barnfamilj, då går en skatt till förskolor och skolor och sådär. Och är du liksom i pensionär, då går din skatt till äldreomsorg och sjukvård i större utsträckning liksom. Och självklart så tror jag att små barn liksom är kristdemokrater, men jag tror också att ju äldre man blir man kanske också mer och mer kristdemokrat, tror du inte det?
Är du kristdemokrat?
Nej, jag har inte kommit dit än. Men jag har blivit definitivt mycket mer liberal än när jag var ung. Jag har verkligen haft ett rött hjärta. Ett vänsterhjärta liksom. Men jag är i högre utsträckning liberal. På vissa plan. Och på andra plan är jag jätteröd.
Jag fattar. Det kan ju vara lite svårt där när man känner att man inte riktigt lever som man lär. Men jag kan ändå sakna. För jag vet att du har vuxit upp på ett annat sätt än vad jag har gjort. Just med det där att man ser hur kanske ens föräldrar, ens närhet brinner för en ideologisk sak på något sätt.
Mm.
Men sen kanske inte det i ditt fall, jag menar, ledde till så himla mycket bra. Till exempel din pappa var borta mycket och din mamma mådde dåligt. Så att jag fattar att man take the good with the bad. Men för mig var det att jag typ fick spela lite. Ja, men så här, vi måste ligga och typ... Vi måste, så här, vad heter det? Sova utanför hovet för att så här, köpa prinsbiljetter. Jag bara, ja men, eller också kan vi bara så här, gå dit och köpa det dagen efter så här. Liksom, att det har aldrig legat för mig att göra så här knorvliga grejer. Okej, du sover på Barcelona typ tågstation, coolt. Jag bara, nej det är inte du, kan vi inte fråga om vi får sova hos de där killarna, jag kan ta one for the team.
Jag vill ha liksom lite lyx. Du...
One for the team. Nej, det kan... Det var så jävla roligt, för efter showen då med Klara igår så började vi såklart prata om så här roliga grejer, att man tågluffade och typ inte hörde av sig på en månad.
Hem och så, ja.
Nej, men helt sjukt. Du kan bara tänka idag, vår föräldrageneration skulle inte klara en dag utan mobiltelefoner. Vi skulle bli så nervsjuka, man skulle tvunga öppna så stora coronahem där vi bara satt och skakade för våra unga var borta. Liksom, vi har ett sånt kontrollbehov och det har skapats av den här nya teknologin. Men då berättade en av tjejerna att hon som faktiskt har huvudrollen i Dejta, ett tips om ni vill se en rolig, härlig igenkänningsserie på SVT. Att hon och hennes polare, de hade inga stålar. Så de hade liftats igenom Europa. I 10 dagar. Och nu är det så här MeToo's efterdyningar och Weinstein som fick 23 år.
Ja, herregud.
Jag bara tänker så här, vår egen kulturman har fick så här 2,5 och det blev sensation i folkhemmet. Det var så här, fy fan alltså, vi har vunnit, vi har gjort det 2,5 år. Sa det så här, en döende gubbe som i och för sig har varit liksom ett jävla ärsle också. Han får 23 år, alltså det är 23 år, han är så död, han kan likna så här... Hur som helst, han är så smoked salmon. Men då sa hon så här, ja men då stod de och lyfta och sa så här, men okej, ta av det lite då. Man märker att ju mer vi tar av oss, ju snabbare stannar de. Men jag kommer ihåg de här. Mm. Jag fick liksom ta one for the team. Alltså nu menar inte jag har sex, men så här, mina polare vill också ha en drink. Men så tänkte jag så här, nej men inget har hänt. När jag stod på Rish för några veckor sedan, då tog jag också one for the team. Ah, jag kan ta en drink, mina kompisar vill också. Jag skämde så jävla mycket.
Det var ju då när du fejkade åldern också.
Ja, jag bara såhär, feminism, det är svårt att vara feminism. Det är så här, man tror att man har varit så himla mycket feminism och kvinnor och så, men sen så, när man börjar dissekera sitt liv som jag gör nu, så är det så här, snubbar har förstört så jävla mycket för mig också. De har gett mig mycket gött, men de har också så här, satt mig i någon jävla kvinnokarantän. De har inte kunnat bestämma sig vad de vill ha en till. Man skulle bara vilja vara ett neutrum så här. Vi är polare, du är en människa. Inte på pedestal, inte någon att vara svartsjuk på. Då tänkte en grej som Liv Strömqvist sa i en intervju här i Vi läser. Ja, hon citerade någon känd författarinna, jag kommer inte ihåg vem det var, som var så här... Så liksom, när en man verkligen blir förälskad i en, då ägnar de resten åt sitt liv, att förstöra ens liv. Och då tänkte jag lite att det ligger någonting i det liksom. Att om en man känner att de inte kan bemästra eller liksom, vad ska man säga, få kontroll över sin kvinna, så tar de ju till massa drastiska metoder. Mm. De kniper åt ekonomin, de misshandlar, de våldtar, de skändar, de säger fula grejer, de försöker förminska. Det är så här, det är fortfarande så långt kvar och det blir så väldigt, 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 väldigt sorgligt tycker jag.
Men när jag tänker tillbaka till den tiden utan mobiltelefon, när jag och min bästa kompis Jossan, vi som var liksom, vi älskade att resa. Så redan första gången vi åkte själva så var vi 16. Då åkte vi till Frankrike, då köpte vi interrailkort och så åkte vi till Frankrike och så var vi där i 3 veckor. Men under de här 3 veckorna, så mycket, alltså så här, tåg man har suttit, apropå sova på stationer, det gjorde vi. Vi bodde också på så här, Svenska institutet i Paris, och bodde i någon kackig, liten äcklig liksom sovsal. Ja, alltså vi hamnade mellanlandade och var tvungna att sova på så här, skabbiga, loppbitna små hotell. Aldrig att det hände en enda grej. Apropå att män har förstört så mycket för en. Så jag upplevde den här MeToo-diskussionen fanns ju inte då. Framförallt så fanns det inte någon så här idé om att män eventuellt då skulle vara, att alla män presumtivt var farliga.
Nej.
Utan tvärtom var det så här, det kan poppa ut en våldtäktsman ur en läskig buske och det kan hända och det är så här extremt ovanligt. Och därför har man tårgas. Men att så här festa med ordinära fransmän till 5 på nätterna och hänga med på efterfester, det var ju aldrig någon som varnade en för det.
Nej.
Eller menade att det kunde vara farligt. Och vi gjorde ju verkligen det. Alltså herregud, det var sånt festande och så mycket olika killar som man träffade till höger och vänster. Och som man både lyftade med och fick skjuts med och bara, jag kommer ihåg att vi bara, gud varför håller de på att gå och göra såna här kissy-katt-ljud? Gjorde de. Och tills vi fattade att det var någon slags liksom raggning. Men också att man var så jävla naiv. Vad är det med katter de håller på med?
Men är inte det en sydeuropeisk...
Jo, men det är liksom såhär, man lilla katten är ju då snippan liksom.
Jag fattar. Jaha,
men det är liksom monchatt, min lilla kisskatt.
Är det därför
liksom
ingen säger
den mjuka lilla katten mellan benen. Men det är så jävla bizarrt. Och att de gick och sa det, monchatt, monchatt. Och vi tyckte bara så här, gud vad är små gulliga katter här, alltså, så otroligt jävla naiva. Och bara, gud, kan inte vi få skjuts med, vi ska till mataffären. Och sen blev de så här sura på att vi typ inte ville... vill ni följa med oss ut ikväll då? Vi bara, nej, vi ville bara följa med och handla mat. Det var ju schysst typ. Så blev de sura. Vi bara, gud, varför blev de sura? Fy fan vad konstigt. Fattar ingenting. Alltså vi var dundernaiva och dundertrygga i att ingenting skulle skada oss. Och men ingenting det gjorde det heller.
Jag tänker att det kanske liksom var både och det där. Att man inte var rädd. För jag kommer ihåg att så som vi härjade på våra tågluffor och våra charterresor. Och liksom i veckorna på festerna. Så här, jag var aldrig rädd. Och det var roligt när de berättade här, de här tjejerna som vi stod med och tog en drink igår. Så sa de så här. Och sen kom vi på att vi var tvungna att sova någonstans när vi stod där i Amsterdam. Så då bara pekade vi ut. Jag tänkte nog, okay, jag säger fram så här, can we sleep at your place? Så bara, ja okej okay då. Fick de hänga och berätta, vi åkte något tåg där långt bort till någon förort där. Och sen så kom vi in och då hade de någon frisörsalong. Och då var det typ så här 20 men, stora män av olika valörer och kulörer. Och där skulle vi ligga på golvet och sova liksom. Inget konstigt.
Nej, eller som vi, jag och Karro och Klara, två av mina bästa barndomsvänner, vi åkte till Köpenhamn och vi hade med oss typ 500 spänn var och bara, men det kommer inte räcka. Första natten sov vi på ett vandrarhem, träffade fyra asgulliga italienska killar som vars mammor, är inte det här bara så mycket italienskt liksom, mamma kärlek. De hade hela sin bak, de hade så bilat upp för de ville se Norden. De ville se, och det här var liksom, det här var ju slaskig vår. Det var fult som fan. De hade hamnat på det här vandrarhemmet i alla fall. Och så hade de bakluckan full med pasta. En liten gasol, liksom en liten platta med gasol. Och en stor jävla pastakastrull. 14 vitlökar och krossade mutti tomater.
Hade de med sig.
Så de alltid skulle kunna göra pasta. Så de bjöd oss alltså på den mest magiska pasta inne i det lilla rummet i det lilla vandrarhemmet. Satt han och hade med sig en liten skärbräda också. Och så visade han hur man skulle skiva vitlök med ett rakblad. Man skulle liksom...
Aha.
Så han liksom hade en liten matlagningslektion och bara bjöd oss. Det var så god pasta så det var inte klokt. De killarna, så vi, och sen hade vi inte pengar till nästa natt. Så då bara gick vi på något... Kommer inte ihåg, Krasnapolsky hette kaféet i Köpenhamn som var så legendariskt på den tiden. Och spanade också ut någon kille och bara, hello, we don't have anywhere to sleep. Can we sleep at your place? Han bara, I live at my parents' house, but yes, you can come and sleep. Så vi sov liksom i deras typ gästrum ute i någon förort i Köpenhamn. Och det var bara så här, helt självklart att vi tre tjejer i 16 års ålder. Och Karro fick mens där också, så här dundermens. Och hade inga bindor så vi tog en astubstrumpor. Och fick liksom, herregud. Och sen hade vi den tredje natten och då kör vi bara, vi bara dygnar.
Mm. Men jag tror också att vi tror också att ungdomarna idag är så himla olika. Men jag låg och pratade med min äldsta son typ till 2:30 i natt. Och jag bara så här, okej. Att vi så här, men det är inte så länge för att så här... Det finns telefoner. Men det är klart att de håller på samma sätt. Varför skulle de inte göra det för? Jag känner mig så jävla lurad hela tiden. Jag var så här, jaha, nähe. Jag tror så här, hur moderna vi än blir och hur vi tror att vi har koll på våra ungdomar så kan de liksom lura oss till månen varenda dag.
Det är väl kanske så det är. Det tillhör ungdomen också.
Det kanske är bra.
Apropå att ha olika livsinställning under olika delar av livet. Att man har en orädd approach så att säga. Mm, när man är i den London. Mm, för att dels brist på erfarenheter och... Men samtidigt så tror jag att... Faktiskt, unga tjejer idag är mycket mer varse om så här, dels patriarkatet. Det fanns ju fan ingen som ens diskuterade mäns överordning. Det var någonting som jag blev bekant med första gången när jag var 19 år och läste Simone de Beauvoir. Det var ingen som pratade om det innan dess. Och jag menar, det fanns ju inte ens genusvetenskap på universitet och högskolor. Så det är klart att det finns en helt annan... alltså diskurs och en samhällsdiskussion om liksom mäns överordning och mäns makt också och att, hur det kan påverka oss. Och som du sa nu, så här, jag hade nog aldrig hört någon säga att liksom män har förstört, jo det är klart morsan. tog sin femte röda Marlboro för dagen och bara, är det kararna, mamma och mostrarna? Det är klart att de, ja, det, nej, jag tar tillbaka det. Men det fanns i alla fall inte liksom inom media. Nej, nej. Det var, fanns inga berättelser som kom mig och mina vänner till handa som, där vi liksom, som gjorde att vi blev rädda för män så här, rent generellt.
Det eller såhär hörsägen.
Ja,
så
här, det var någon...
Karolinas morfar spelar bort huset på kortspel.
Ja. Ja, det var inte liksom i övrigt att så här, alla män är idioter typ.
Nej, och liksom, även om de var det och, liksom, och kvinnorna som rökte röda Marlboro under fläkten tyckte det, så var jag tycker inte att det var någonting, alltså min mamma skulle aldrig stå framför mig och då blev det också en konstig känsla av att jag såg att hon var ledsen eller att hon var beklämd över någonting, men jag förstod att det var pappa, men jag visste liksom inte vad det var.
Men hon skapade ju inte en mansrädsla hos dig.
Nej, tvärtom. Mansfrakt. Nej, men jag pratar om det där.
Oduglingarna. Ja, det kommer jag ihåg att mamma... Det var ett roligt uttryck, ja. Han är odugling.
Ja,
riktigt odugling det där.
Nej, men jag tror att det var mina tänker så... Hur mamma liksom... Hon sa aldrig någonting. Men det var just det att hon poängterade hur skönt det var när Köris var borta.
Mm.
Gud vad skönt, nu ska pappa åka bort. Nu har vi så här 3 weeks in paradise.
Du typ, slapp hon LA. Sin tredje baby.
Hon slapp liksom jonglera med den här jättebabyn. Och det är någonting som jag tror att många relationer liksom, så här, har stigmatisering av på ett hemligt sätt. Att så här, morsor som har vobblat med de här jättebebisarna.
Mm.
Och man har tyckt så här, men gud, han är ju bankdirektör och han är fa. Jo, men han har haft sekreterare som har sett till att storbebisen klarar av sin dag. Och sen har haft fruga och föräldrar. Alltså, och det är därför det heller inte på något sätt har liksom pinpointats vilka jättebebisar männen alltid har varit. Nej. För det har alltid funnits en social uppburenhet. Mormor och morfar, du vet ju hur morsor alltid har varit så här. Här fixar Karl-Erik, här, ingen fara. Han har lite problem med det här. Men, alltså skyla över. Och det är också så här, om man får för mycket av någonting som barn, att man så här, inte behöver göra någonting, då hamnar man ju också i ett sätt att man är osäker på vem man själv är när man växer upp. För man har aldrig fått visa förmågan. Nej, Frans checkades ut. Mycket bra, mycket bra.
Vem är det som checkar ut honom?
Det vet man inte.
Coronasmittad jävel.
Det är coronaguden.
Men vad heter det? Apropå Harry Weinstein och mäns överordning och att det liksom inte existerade. Fy fan vad underbar The Morning Show är.
Jag
har
vet,
du sett den serien?
Nej, alla pratar om det.
Jennifer Aniston, alltså hon gör ju sitt livsroll. Det handlar ju om The Morning Show, ett morgonprogram. Mm. Det är Amerikas största morgonshow liksom. Mm.
Oh, gud vad sugen jag blev.
Ja, men den här är så bra. Och det här är ju liksom den första serien som har gjorts på MeToo-tema.
Mm.
Fantastisk alltså.
Oh, gud.
Du vet, två första avsnitten man bara... Doink, så är man så... Alltså det är det enda jag vill göra nu. Jag vill bara stänga in mig och ligga och kolla. Den sänds ju då på Apple TV, den nya... Apples nya produktionsbolag och liksom produkt, eller vad man ska säga.
Mm-hmm.
Som får en stor fana.
För grejen är att i april har vi bestämt oss terapeuten idag. Då ska Mattis åka bort 2 dagar med barnen. Och jag får inte lägga mig.
Är det sant?
Jag ska inte fixa. Hon sa där, att du inte blev sjuksköterska eller läkare, det är för mig en chock. Hon bara, jag förstår inte hur jag inte har kunnat bli det.
Ja.
Fixa, ordna, fixa. Så att jag får inte göra någonting.
Han ska hitta på någonting själv med dem.
Och jag måste få veta när det är. Och jag har så mycket planer för den här helgen nu. Så det är väldigt bra mycket.
Synkron ska han få samma läxa.
Men jag tänker ändå att det vore en bra synkronisk grej. Att så här, de gör det samtidigt. Då kan vi kolla på den här serien. Jag kollar kapp.
Mm.
Vi kan bara götta oss hela helgen. Vi kan ha tjejmiddag.
Vi ska skriva.
Ja.
Mm.
För fan, kan du kolla det?
Jo, men förstår ta reda på datum nu. Ah. Förstår du? Gud vad underbart.
Regel.
Och så Kittelfjäll. Där och vi ska gå i.
Och Kittelfjäll, I miss you. Kittelene. Tack för idag. Vi är så glada att vi är med er.
Jag vill också bara säga till er som lyssnar. Jag har fått så himla många PM. Och om hur
PM? Mycket... Heter det DM?
Heter det DM? Skicka DM.
Pinpointare.
Direct PM. A message.
Det heter
eller, DM. Whatever. Ni har skickat liksom staff på Instagram och på Facebook om hur mycket ni gillar podden.
Ja,
det
gör
mig så jäkla jäkla glad. Mm. Det är sjukt roligt. Mm. Skicka, fortsätt skicka. Jag blir jätteglad. Ja. Verkligen.
Tydligen tror sen att det är bara hon som får sådana. Men jag får också PM. DM. Jag får handskrivna brev, rosor, present. Och gå gärna in och recensera oss.
Ja, men gör det.
Helst bra.
Ja.
Puppu. Lev väl i coronatider.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.